Så läser vi dagens evangelietext. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni ska vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni. Thomas sade: Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus svarade: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig, så ska ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom. Filippos sa: Herre, visa oss Fadern, det är nog för oss. Jesus svarade: Så länge har jag varit tillsammans med er och ändå känner du mig inte, Filippus. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du då säga: Visa oss Fadern? Tror du inte att jag är i Fadern och Fadern i mig? De ord jag säger er, de talar jag inte om mig själv. Fadern är i mig och utför sina gärningar. Tro mig när jag säger att jag är i Fadern och Fadern i mig. Eller tro åtminstone för gärningarnas skull. Sannerligen jag säger er, den som tror på mig, han ska utföra gärningar som jag, och ännu större. Ty jag går till Fadern, och vad ni än ber om i mitt namn, ska jag göra så att Fadern blir förhärligad genom Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, ska jag göra det. Amen. Det här är ju en fantastisk text i Bibeln. Och det är en text för alla åldrar. Om man då tar med sig det här andra Korintherbrevet, så blir det verkligen för alla åldrar. Jag i min ålder, jag tar även det här. Även om min yttre människa bryts ner, förnyas min inre människa dag för dag. Det liksom tog mig direkt. Det är i min fas av livet, det kan jag känna igen mig i, det där sättet att uttrycka sig. Det är kanske fler här som gör det. Jag tycker det är så fantastiskt det här. Om att vi liksom förändras som människor, men i vårt inre så finns den här glöden, det här livet, det här finns kvar oavsett vad vi är. Och sen, för att den här osynliga verkligheten som Bibeln beskriver, alltså den berör oss alla på olika sätt. När vi i livet är, vilken ålder vi än har, så finns den där. Och det som är så roligt med Paulus när han skriver här, att den förnyas i mitt inre människa för varje dag. Oavsett var i livet jag står. Men temat är ju vägen till livet. Och när vi pratar om vägar, eller vägen, så kan man ju fundera, vilken väg ser du framför dig? Vad tänker du på för väg? För vägar är ju verkligen olika. Om ni tänker efter, när ni rör er, så är det ju inte en typ av väg som ni rör er på för det mesta. Här i Rönninge är det ju mycket småvägar, men ska vi inte Stockholm? Det är ju en fantastisk motorväg till att börja med. Tyvärr får vi inte köra så fort som vi skulle vilja. Men det är ju en bred, stor väg med plats för väldigt mycket människor. Men sen om man ska till andra ställen, om det är någon som har någon så här fritidshus med en liten grusväg till exempel, där man liksom får ta sig fram. Eller om man hamnar ute på landsbygden och det är en jättekrokig väg, så man håller på att bli galen på alla de här kurvorna som aldrig tar slut. Och långsamt går det. Du gillar sånt. Du gillar de vägarna. Ja, men det, och här kan det vara lite olika då, vilken typ av vägar vi gillar och tycker om. Men de här vägarna har en sak gemensamt. De förbinder två mål med varandra. Det är en väg som kännetecknar kommunikation. Alltså vägar är ju egentligen kommunikation och relation. För det går från ett ställe till ett annat. Där vi försöker nå ett mål och vad förväntar oss vid målet vi kommer fram. De flesta mål som vi har i livet när vi åker iväg, de är ju för att vi ska möta någon. Vi ska umgås med någon, vi ska göra något eller vi ska kanske prata om något viktigt med den vi liksom söker oss till. Som ni har ju tagit vägen hit till den här gudstjänsten. Det är ju en väg. Men den här vägen kan ju också leda bort. Det kan leda bort ifrån någonting där jag har varit till någonting annat. Så för att veta vilken väg man ska ta så behöver vi ju faktiskt veta vart vi vill komma. Men för de flesta ställen på jorden, om vi ska ta oss till ett ställe, så finns det ju ofta flera alternativa vägar att ta sig dit. Det finns ofta inte en väg att ta sig dit. Förutom den här lilla stugan i skogen som bara har en liten grusväg. Men om ni tänker efter, hur många vägar kan ni ta för att komma in på till exempel söder? Det är ju inte en väg, det är inte motorvägen. Man kan välja cykelväg. Finns det? Och du har andra vägar. Du kan åka ut i skärgården och komma tillbaka bakvägen. Så vi kan välja hur vi vill liksom att ta oss på vägar. Efter det mål vi har. Och det är det som är vår mänsklighet. Vi har en väg att resa på genom livet. Vi går en väg genom livet. Och det här visar ju hur olika vi är. Vilken typ av väg vi söker oss till. Vilken typ av vägar vi vill ta oss fram. En del verkar ha så lätt i livet, men andra verkar få det så jobbigt. En del försöker att kämpa. Men gemensamt vi har är att vi ska försöka ta oss fram genom livet. När man är ung, när jag var ung så ville man att det skulle gå fort. Att komma fram till det man till målet man ville. Det skulle ske snabbt. Förändringen skulle ske omedelbart. Ni ska bara veta när jag började på pastorsseminariet hur fort vi ville förändra samfundet. Det skulle ske över en natt. För vi tyckte liksom, de här mossiga gubbarna kan man ju liksom inte hålla på med. Nu när man har levt ett tag så har man lärt sig att allting går kanske inte så fort. Som man önskade när man var ung. Utan även de här mossiga gubbarna hade fått en erfarenhet hur saker och ting går till. Och hur saker och ting förändras. Och man lär sig att Guds vägar inte alltid går så fort. Även om ibland så är det ju bra att skynda på. Men Guds vägar går sällan fort. Där det långsamma är att föredra framför att rusa fram. Man kan ju ta det här exemplet av en jättelång uppförsbacke. Vi har ju några sådana i Rönninge, men det finns de som är värre. Om man springer allt man orkar upp för en sån här backe, vad händer när man når toppen? Man är helt slut. Man orkar knappt ta ett steg till. Och man är inte extremt vältränad. Men de flesta liksom lägger sig ner och vilar. Alltså det är normala reaktioner. Man lägger sig ner och vilar. Och sen orkar man inte resa sig och fortsätta. Utan man vill liksom ta det lugnt. Det är det här, när man gör det för mycket och blir för trött. Då tar det emot och fortsätta. Men om man går långsamt upp för den här backen. Då har du krafter kvar när du kommer upp. Och kanske orkar fortsätta gå lite längre. Och det där är en bild på hur man liksom försöker ta tag i vissa saker. Att det, ibland, så om man verkligen vill träna och ska springa ett maraton, så kanske man måste springa upp för den där backen så man blir helt slut. För att träna upp sig. För att vid ett annat tillfälle kunna prestera en väldigt större uppgift. Men inte just då, men vid ett senare tillfälle. Men det här hur man väljer att rusa fram. Och det kan vara väldigt tålamodsprövande att inse att ibland så är det långsamma förändringen att föredra. Men ibland så kanske man måste skynda på. När vi tänker på våra resor som vi har gjort genom livet, så finns det ju stunder och platser och händelser som vi aldrig glömmer. Som har liksom påverkat oss. Hela vår livssituation. Vi kanske har till och med ändrat riktning. Och det här kan vara väldigt goda minnen. Det kan vara svåra minnen. Men när vi ser tillbaka på det här, så kan de här erfarenheterna och händelser ha hjälpt oss att hitta vägen till livet, vägen till Gud. Och det är, om man tänker på hur israeliterna flydde ur Egypten, så hade ju de egentligen ingen aning om hur de skulle ta sig vidare. Utan där står det ju att Gud ledde dem som en kompass med hjälp av en molnpelare och en eldpelare. Moln på dagen och eld på natten. Och genom den här vägledningen ifrån Gud så kunde de nå sitt mål. Den här texten som vi läser om, som är till för alla, det brukar ju kallas avskedstalet och vänder sig till lärjungar som var oroliga. De var förstämda. De visste inte vad som skulle hända. De som trott och hängivet satsat sina liv på Jesus inser att risken att dö är stor. Nu är övergivenheten, sorgen och tomheten närvarande i den här stunden. Och det där tycker jag, alltså det finns någonting i världsandan idag som rimmar på i den här situationen. Det som händer i Ukraina, det som händer i världen, gör att människor känner den här oron inför vad som är på gång. Och då börjar Jesus med de här fantastiska orden: känn ingen oro. I en sån här svår situation, när man verkligen känner hotet närvarande, så säger han: känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Det här är tröstens ord till några. Det kommer att uppstå ett tomrum i livet när Jesus har lämnat dem. Först i samband med korset och sen i samband med uppståndelsen. Det blir ett tomrum. Någonting finns inte där. Någon finns inte där längre. Men då så är ju budskapet: det kommer att vara en ny närvaro som kommer att fylla era liv. Och den här närvaron kommer att uppfylla hela er. För tomhet, övergivenhet och meningslöshet är nog sånt som vi är mest rädda för. Rädslan att bli ensam i en stor tomhet. För avsked är ju de som vi, jag vet inte om ni, jag tycker det är jättejobbigt att ta avsked. Man har umgått och så ska man säga hej. Och många drar ju ut på det här. Man vill inte säga farväl. Men det här avskedet som Jesus erbjöd innebar ju att den här tomheten, den här ensamheten kommer inte att bestå. Den kommer att fyllas. Och den här fantastiska psykologen som Jesus är, han möter lärjungarnas ångest inför det här. Det är en vänskapsteologi som har Jesus och lärjungarna i fokus. För tomheten fylls av kärlekens närvaro. Den här kärleken ifrån Gud, kärleken ifrån dem omkring, kärleken från Jesus. För den här relationen som Jesus ger, den övergår allt. Den tränger djupt in i vår egen rädslas fångenskap. Känn ingen oro. Du är aldrig övergiven. Även om det kan kännas så ibland. Och den här kärleksrelationen lyder när det är mörkt. När det finns en meningslöst. Så säger Jesus, jag är med dig. Jag tänker inte överge dig och förlora dig. Och det intressanta är ju att tomrummet har betydelse i nästan alla religioner. Det finns något som är mystiskt i det här tomrummet. Som leder till ett gudsmöte. För gudserfarenheten att mitt i det mörka, mitt i det svåraste svåra, när det är som tomast, går livet vidare. Och då växer skaparkraften, kärleken. Precis som efter en lång vinter kommer den fantastiska våren. Och sen kommer ju det här jätteintressanta när de frågar, herre, hur kan vi då känna vägen? Det är den här väldigt mänskliga, nu jag vill ha svar på mina frågor. Hur ska jag göra? Hur kan jag känna vägen? Han vill ha liksom det här som vi vill ha, utstakade vägen. Så här ska du göra. Det färdiga programmet. Men Jesus svarar ju, jag är vägen, sanningen och livet. Och han inbjuder oss till att vandra. Han inbjuder till en vandring, en livsvandring tillsammans med Jesus. Inte att följa någonting utan vandra. Var och en på sitt sätt. Var och en på sina egna fötter. Kanske sina egna vägar. Och det märkliga med just det här inbjudan är att Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Är en inbjudan att alla är välkomna att gå den här vandringen. Det handlar inte om att skapa trospoliser som stänger dörrarna för andra bara för att det här är det enda rätta. Det är inte inskränkthetens ord. Utan det är tröstens ord. Alla som känner tomheten. Alla som känner ångesten. Alla som känner oron. Är inbjudna att komma och vandra med Jesus. Genom livet. Och få uppleva någonting som är så mycket större. Någonting som är så mycket fantastiskare. Nämligen kärleken från Gud. För kärleken handlar om sanning. Sanningen och kärleken är intimt sammanbundna. Kärleken till nästan. Sanningen är den här inriktningen, vägen, livshållningen som alltid går emot Gud och mot den andra, någon annan. I min faders hus finns många rum, säger Jesus. Om man då utgår från den grekiska grundtexten så kan det översättas med rastplats och övernattningsställe. Det väcker kanske lite andra associationer, för det blir inte så statiskt. Det är en relation, en kärlek. Och all kärlek finns det en närvaro, både tillhörighet och frihet. Jesus binder ingen vid sig, utan vi människor är fria att gå och komma. Att vi kan gå och vi kan komma. Vi har den friheten. Vi är inte fastlåsta i de här rummen. Vi är fria. Att välja kärleken. Att välja kärlekens livskraft. Som frigör det förstenade så att man får lov att se den andres fotsulor dansa. Och som de dansar iväg från en själv. Så Göran Tunström. Så vägen till livet är Guds liv, den goda skaparkraften vi ser runt omkring oss varje dag. För Gud skapade jorden och såg att det var gott. Så när vår dag fylls av alla de här nyheter om våldets seger, så är det livets kraft vi behöver fokusera på. Det gudomliga livets kraft. Kärlekens kraft. Också i en tid när världens toner går i moll finns den spröda men envisa gudstonen som ljuder och säger: du är älskad och du är kallad att älska och ställa dig på livets sida. Amen.